Lukas 15, vers 11.
Then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood.
Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till honom, far, ge mig min del av egendomen. Och då delade han sin egendom mellan dem.
And not many days after, the younger son gathered all together. He journeyed to a far country, and there he wasted his possessions with prodigal living.
Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.
But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want.
Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd.
Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine.
Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.
And he would have gladly filled his stomach with pods that the swines ate, and no one gave him anything.
Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.
But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to eat and spare, and I perish with hunger.
Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.
I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you.
Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.
And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.
Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare.
And he arose and he came to his father. But when he was still a great ways off, his father saw him.
Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom.
I'm going to stop right there.
Och jag ska sluta där.
This is a story we all know really well.
Den här historien känner vi väldigt väl till allihop.
This is one of the parables that Jesus told the people.
Och det är en av de liknelser som Jesus berättade för folket.
And the parables that Jesus tells, they're so powerful.
Och de liknelser som Jesus berättar är verkligen mäktiga.
You know, we live in a world that doesn't know these stories.
Vet ni att vi lever i en värld som inte kan de här historierna?
They need to be told.
De behöver få veta.
People need to know what went on here.
Människor måste behöver veta vad som hände.
But if we step back in time 2000 years ago, Jesus telling the story.
Men om vi nu går tillbaks 2000 år i tiden och Jesus berättar den här historien.
And he tells the story about an unfaithful son.
Han berättar en historia om en trolös son.
And he's speaking of course to this Jewish audience.
Och han talar nu till judar.
And he talks about the son who gets up and he says, I'm going to go back to my father.
Och han talar om sonen som ger sig, ska ställa sig upp och säger, jag ska tala med min far.
I wonder what the crowd was thinking when he told this story.
Och jag undrar vad människorna då tänkte när han berättade den här historien.
Because he's saying, well, the son comes back and he's ready to go to see his father.
För när sonen kom tillbaka och ser sin far.
And 2000 years ago, here's how perhaps the Jews thought this story should end.
Och för 2000 år sedan så tänkte nog judarna att historien skulle sluta så här.
And the son came up to his father's house.
Och sonen kom fram till sin faders hus.
And his father saw his son.
Och fadern såg sin son.
And his father called his hired servants.
Och fadern ropade på sina tjänare.
They all picked up stones.
Och så kastade de all, så plockade de alla upp stenar.
And they stoned that son.
Och sen stenade de sonen.
Because he was a disobedient shame to his father's house.
För han var olydig och en skam för sin faders hus.
Isn't that what the law taught?
Det är väl vad lagen sa.
Deuteronomy chapter 20.
Femte Mosebok kapitel 20.
A disobedient son.
En olydig son.
Someone that will not listen to his father.
Någon som inte lyssnar på sin far.
They should take him outside of the city.
Man ska ta honom ut utanför stan.
And bury him under a pile of rocks.
Och sen begrava honom under en massa stenar.
But what did our Savior say?
Men vad sa vår frälsare?
He said when his father saw him.
Han sa att när hans far såg honom.
When he was still a long ways off.
Medan han ännu var långt borta.
He had compassion.
Så förbarmade han sig.
That's the word.
Och det är det som är ordet.
Slagnitzomahai. Compassion.
Han förbarmade sig.
There's nothing like it in the universe.
Det finns inget annat i universum som detta.
Here is a guilty, worthless son.
Här är en son som både är skyldig och han är värdelös.
He's taken his dad's name.
Han har tagit sin fars namn.
And he's made it a shame.
Och han har dragit skam över det.
He's wasted all his money.
Han har slösat bort sina pengar.
And he comes back and he wants forgiveness.
Och så kommer han tillbaka och vill bli förlåten.
What does the heart of God say?
Vad säger du Guds hjärta?
He says he had compassion.
Han säger att han förbarmade sig.
What a God we serve.
Vilken Gud vi tjänar.
Do you see what it says in the text?
Ser du vad det står här i texten?
It says while he was a long ways off.
Det står medan han ännu var långt borta.
I get the idea the father was there and he was waiting.
Jag tror att fadern var där och att han väntade.
This is such a picture of the heart of God.
Och det här är verkligen en bild av Guds hjärta.
For all those who are way off.
För alla de som är så långt borta.
God's heart is for them to come back.
Gud längtar efter att de ska komma tillbaka.
I'll tell you what, I marvel over this.
Och jag är verkligen förundrad över det här.
Compassion.
Medlidande.
What is it?
Vad är det?
How would we define compassion?
Hur definierar vi förbarmande?
This is more than just a feeling, isn't it?
Det är ju mer än bara en känsla.
It's not just me having a warm feeling towards someone. That's not compassion.
Det är inte bara så att jag känner varmt för någon annan.
It's not me simply excusing sin or excusing something wrong.
Eller att jag bara skulle ursäkta synd eller något som är fel.
It's not ignoring it like, well, this never happened. We won't need to talk about this.
Det är inte så att vi ignorerar det och säger att det har inte hänt. Vi behöver inte prata om det här.
But it is going and reaching out in spite of it.
Nej, det är att man sträcker sig ut trots allt detta.
And the one thing about compassion, anytime we read about this word in the Bible.
Och varje gång vi läser om det här ordet i Bibeln.
It implies action.
Så inbegriper det att någon gör något.
Whenever Jesus had compassion.
När Jesus hade förbarmande.
Then he reached out his hand and he healed someone.
Så sträckte han ut sin hand och helade någon.
When the wounded man sat on the road.
Och när den sårade mannen satt vid vägkanten.
In the story of the good Samaritan.
I historien om den gode samariten.
It said the Samaritan had compassion on the man.
Så står det att samarien hade förbarmande över mannen.
And then he did something.
Och så gjorde han något.
That is the key with compassion.
Och det är nyckeln till förbarmande.
It does something.
Att det gör något.
It's not enough just to recognize something's wrong.
Det är inte bara att man ser att någonting är fel.
But it's to reach out and do something.
Utan att man sträcker sig ut och man gör något.
And what a wonderful day it was when God did something with us.
Och det var en underbar dag då Gud gjorde något med oss.
He reached out for us.
Han sträckte sig ut efter oss.
We should read on in the story though.
Vi ska läsa vidare i historien.
It says when his father saw him, he had compassion and he ran and he fell on his neck and he kissed him.
Ja, det står att när hans far fick se honom förbarmade han sig över honom och fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom.
Somebody once noted, they said this is the only time in the Bible that God ever ran.
Var någon som sa någon gång att det här är den enda gången i Bibeln då Gud sprang.
God's never run from a foe.
from
an enemy.
Gud har aldrig sprungit från en fiende.
God's never in a hurry.
Gud har aldrig bråttom.
But when someone is coming to him with a repentant heart.
Men när någon kommer till honom med ett botfärdigt hjärta.
The picture here is that God ran.
Så är bilden här att Gud skyndade emot honom.
And he embraces his son.
Och han omfamnar sin son.
And his son's wanting to say all this stuff, God, Dad, I'm so wrong, I did so much.
Och sonen vill säga allt så här att jag har gjort så mycket som är fel.
But it says in verse 22.
Men så står det i vers 22.
With his arms wrapped around him.
Med armarna runt omkring.
The father calls out to his servants. He says, bring out the best robes. Put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet.
Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter.
Bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry.
Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada.
Now, verse 25, his older son was in the field.
I vers 25 så står det att en äldre son hade varit ute på ägorna.
And when he came he drew near to the house and he heard music and dancing.
Och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans.
So he called on one of the servants and he asked, what do these things mean?
Och han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda.
And he said to him, your brother has come and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf.
Tjänaren svarade honom, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka.
But he was angry and he would not go in. Therefore his father came out and he pleaded with him.
Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom.
So he answered and said to his father, these many years I've been serving you, I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I make merry with all my friends. But as soon as this son of yours came, who had devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him?
Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven.
And he said to him, son, you are always with me and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again and was lost and is found.
Fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till den är din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen.
When we think of the story, we often just think of the father and the son.
När vi tänker på den här historien så tänker vi ofta bara på fadern och sonen.
That is the prodigal son.
Det är alltså den förlorade sonen.
But what about this second son?
Men hur är det nu med den här andra sonen?
In this story there are three characters.
I den här historien finns det tre personer.
We have the father.
Vi har fadern.
We have the reckless son.
Och den förlorade sonen.
And we have the bitter son.
Och den bittre sonen.
Could I suggest to you that everybody in the world can be identified in one of these three characters?
Och jag skulle vilja säga att alla här i världen kunde representeras av en av de här personerna.
God has probably given each and every one of us a chance to be in each of these characters' shoes, at least once or twice in life.
Gud har säkert gett var och en av oss möjligheten att vara i dessa personers skor, åtminstone en gång i livet.
Today I'd ask you, which character are you?
Och idag vill jag ställa frågan, vem är du?
I hope you've seen yourself as that prodigal son.
Och jag hoppas att du ser dig själv som den förlorade sonen.
I hope you've seen yourself as someone who has no control of your life.
Jag hoppas att du har sett dig själv som en person som inte har kontroll över ditt liv.
I hope you've seen yourself as someone who's been bankrupt spiritually.
Jag hoppas att du har sett dig själv som en person som är bankrutt andligen sett.
And I hope that you've seen the Father running out to reach and embrace you as you've turned to him in repentance.
Och jag hoppas att du har sett Fadern när han skyndade emot dig och kysste dig när du gjorde bättring.
Because that's God's attitude toward the sinner.
För det är den attityd som Gud har mot syndaren.
Taking away the sin, taking away the shame.
Han tar bort synden och skammen.
All of us have been there.
Alla har vi varit där.
Maybe we're still there.
Och kanske vi är där fortfarande.
But that's the story of mankind.
Och det är människans historia.
But the second person in the story, the Father.
Men den andra personen här i den här historien, Fadern.
Has God ever given you the chance to be the one to forgive?
Har Gud någonsin gett dig möjlighet att förlåta?
I'll tell you what, I don't know if there's a greater power in the universe than forgiveness.
Jag vet inte om det finns någonting som är mäktigare i universum än förlåtelse.
You know, one of the most greatest things about forgiveness is?
Vet ni vad något av det bästa med förlåtelse är?
When I forgive someone else.
När jag förlåter någon annan.
The burden of that sin is off of me.
Så försvinner den här syndabördan från mig.
So often we think, well, I'm taking the burden from them because I'm forgiving them.
Det är så ofta vi tänker att jag tar bördan från dem för jag förlåter dem.
But when I forgive someone who has wronged me.
Men när jag förlåter någon som har gjort något fel mot mig.
The burden leaves me as well.
Så försvinner bördan från mig också.
What an incredible thing it is to be able to tell somebody, I forgive you.
Det är så otroligt att kunna säga till någon att jag förlåter dig.
To forgive someone of wrongs that they've done.
Att förlåta något det felaktiga som de har gjort.
And to be released from the power of that anger, that bitterness, that unforgiveness.
Att befrias från den här ilskan, vreden, bitterheten.
I'll tell you what, this does not happen without the power of God.
Och det här kan inte hända utan Guds kraft.
Because some of us have been wronged in ways that we could hardly even speak about.
För en del av oss har utsatts för sånt som är fel och saker som vi inte ens kan nämna.
But to forgive like this.
Men att förlåta så här.
Is to find the peace of God.
Det är att du finner Guds frid.
Have you been there?
Har du varit på den platsen?
God wants us to be at that place.
Gud vill att vi ska vara där.
As hard as it is sometimes.
Och det är svårt ibland.
We're funny people. We would sometimes rather hold on to the anger and the bitterness.
Och vi är konstiga varelser, för ibland så skulle vi hellre vilja hålla fast vid den här bitterheten och ilskan.
And yet God says forgive and be released.
Och ändå säger Gud att vi ska förlåta och bli fria.
And forgiveness is a funny thing, I've got to say.
Jag måste säga att det är konstigt med förlåtelse.
Because sometimes when we've really been wronged.
För ibland när vi verkligen har utsatts för någonting som är fel.
You know, I think I can really forgive somebody.
Och jag tror jag kan förlåta någon.
And then maybe months, maybe years later.
Och sen kanske flera månader eller år efter det.
Deep down inside wells up that anger, that bitterness, that resentment.
Så djupt inifrån så kommer den här ilskan, den här vreden upp inom mig.
And then I have that argument with myself.
Och sen måste jag ta upp det här med mig själv.
Have you done that?
Har ni gjort det?
I've already forgiven that person.
Jag har redan förlåtit den här personen.
But wow, it's gripping me again.
Men det får tag på mig igen.
I need to ask God to have compassion.
Och jag måste be Gud att ha förbarmande.
To forgive them.
Att förlåta dem.
That is a path to freedom.
Och det är vägen till frihet.
Because then there's the other character in the story, the second son.
Och så finns det den tredje personen här i historien, den andra sonen.
Because really in that can I say the opportunity to forgive.
För möjligheten att förlåta.
If I don't.
Om jag inte gör det.
I stand outside the party with that second son.
Så står jag utanför festen med den andra sonen.
I can't rejoice.
Och jag kan inte vara glad.
I just sit outside and sulk.
Jag bara sitter där utanför och surar.
I'm mad that everybody's having a party.
Och jag är arg att alla har fest.
And I feel justified in being mad.
Och jag känner att det är rätt att vara arg.
I have a right to be mad.
Det är min rätt att vara arg.
Stackars oss.
Stackars vi.
We sit outside the party that God's saying, come on in.
Vi sitter utanför festen och Gud säger, kom in.
And no, we'll have our own party.
Nej, vi har vår egen fest där.
Isn't it wonderful?
Det är väl härligt.
Don't stand outside the party.
Nej, stå inte utanför festen.
God wants us to be free of that.
Gud vill att vi ska vara fria från det.
God knows it's hard.
Men Gud vet att det är svårt.
What an opportunity to demonstrate the power of God.
Och det är verkligen en möjlighet att visa Guds kraft.
Let me say it again. This is not something I can do on my own.
Jag vill bara säga igen att det här är inte någonting jag kan göra själv.
My flesh does not want to forgive.
Mitt kött vill inte förlåta.
My flesh wants a pound of flesh.
Mitt kött vill ha
I want to have revenge.
Jag vill ha hämnd.
I want that person to suffer who's wronged me.
Jag vill att den här personen ska lida som har gjort något fel mot mig.
But I need to stop and remember what my father did for me.
Men kom ihåg vad min far gjorde för mig.
You might not believe this.
Ni kanske inte tror det här.
No one has ever wronged you more than you have wronged God.
Att ingen har gjort något större fel mot dig än vad du har gjort mot Gud.
And God has forgiven us.
Och Gud har förlåtit oss.
For the power to forgive.
För kraften att förlåta.
For the power to be free.
Kraften att vara fri.
That is the power of God.
Det är Guds kraft.
When it comes to this word compassion.
Vad gäller det här ordet förbarmande?
I want to have that. How can I know I have it?
Så hur kan jag nu veta att jag har det?
Can I tell you just 3 things about compassion that I see?
Jag skulle vilja säga 3 saker om förbarmande som jag ser.
Compassion costs something.
Att förbarmande kostar.
It costs something.
Det kostar.
Compassion is always action. It might cost me my time. It might cost me my energy. It might cost me maybe even my reputation. I don't know.
Det kanske kostar mig min tid eller min kraft eller kanske mitt rykte.
You think of the father in the story?
Och när man tänker på fadern här i historien.
What all his neighbors say when he took that rotten son back in?
Vad skulle alla grannarna säga när han tog tillbaka den här hemske sonen igen?
He didn't care.
Han brydde sig inte.
Compassion will make me see the world differently. Number 2.
Och för det andra så får förbarmande mig att se världen på ett annat sätt.
Because now I see people through God's eyes of compassion.
För nu ser jag världen genom Guds ögon, genom förbarmande.
The third thing about compassion.
Och det tredje med förbarmande.
Is it affects people.
Det är att den berör människor.
People can say anything they want about us.
Människor kan säga vad som helst om oss.
But when people see compassion.
Men när människor ser förbarmande.
They know that it's other from another world.
Så vet de att det kommer från en annan värld.
Which character are you in the story today?
Så vilken person i den här historien är du idag?
Oh, I pray that you are the ones that give forgiveness.
Jag ber att du är den som ger förlåt, att du förlåter.
And you're the ones that know God's forgiveness.
Och att du känner Guds förlåtelse.
Let's thank him for that.
Och låt oss tacka honom för det.
Father God.
Fader Gud.
That was us walking up the road.
Det var vi som kom upp för den här vägen.
We demanded an inheritance of you.
Vi krävde vår arvedel från dig.
And then we spent it on ourselves.
Och sen slösade vi den på oss själva.
God, thank you for the day that you called our name.
Gud, vi tackar dig för den dag då du kallade oss vid namn.
And you saw us a long way off on that road.
Och du såg oss långt borta på vägen.
And you ran.
Och du sprang.
And forgave us.
Och du förlät oss.
Father, may we not hold unforgiveness over anyone else.
Och låt oss inte vara oförlåtelse mot andra.
May we have your power to forgive.
Att vi skulle ha din kraft att förlåta.
May we have your compassion.
Att vi ska ha ditt förbarmande.
And may the world know that is from you.
Att världen skulle veta att det kommer från dig.
That it would give you honor.
Att det skulle ära dig.
And God, that it would draw people to you.
Och att det ska dra människor till dig, Herre.
Thank you for the story, God.
Och vi tackar dig för den här historien, Herre.
Thank you for the power.
Och vi tackar dig för kraften.
Help us to live in it, we pray.
Hjälp oss att leva i den, ber vi.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.